Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Kvar på lokal uttrycker Fatima och Bosse sin uppskattning för Björn Walde och Svante Grundberg. Pratar om dygnet runt sändningar och avslöjar drömmen om att bli True Crimes motsvarighet till Nattsudd.
Jaha, här sitter vi kvar på lokal som 2020-talets Björn Walde och Svante Grundberg. Ska vi bli nya Nattsudd, du och jag?
Ja, vem är vem av oss?
Ja, det är frågan. Jag vet inte, jag har alltid varit lite så här, men jag gillar båda. Undrar om jag är en Svante-typ eller en Björn-typ. Nej, jag får fundera på det.
Ja, men jag är Svante.
Du är Svante, ja, då är jag Björn.
Ja, du är Björn.
Ja. Jag minns inte vem av dem som var mest laidback. De var ganska laidback båda två.
Ja, men jag gillar Svante från hans... När han var med i det här Götekanal med min gode vän Raymond Nederström var ju med där också, när han alltid välte in den där kanoten. Va? Och jag tyckte det var så jävla absurt. Vad fan, kommer en kanotjävel in i en jävla kanal överallt alltså? Ja, han var skön. Jag gillar honom.
Ja, jo, jag gillar mycket, mycket. Båda två. Och jag gillar formatet, måste jag säga. Jag tycker vi ska vara nya Nattsudd. Vi kan sitta hela natten och prata om brott och brottslighet.
Ja, men det har ju vi snackat om förut. Va? Ja. Jag skulle vilja säga att vi gör en sån här dygna.
Ja, men gör vi det ute hos dig. Där
ja,
är
absolut.
Miljö
det är välkommen anytime. Alltså, bara sitta och köpa. Eller man kan ha liksom en agenda. Vissa ämnen man ska ta upp där. Va? Sen bara kör vi.
Men så gör vi det som i improvisationsteater. Folk får komma in och vi kan ha någon sorts öppet, jag vet inte, telefon-grej. Och sen får folk bara ringa in och säga, det här vill vi att ni pratar om.
Absolut, jag är på.
Jag har faktiskt varit, apropå samarbeten och sånt där, så har jag varit i studio.
Okej. Okay.
Och den ser himlans fin ut, och det är ju min förhoppning framöver att det här är ett erbjudet. Det är så hemligt allting fortfarande, men det är en organisation som sysslar med allt egentligen som har med true crime att göra, fast på olika plattformar, inte bara på poddplattformar. Så att går det som jag har tänkt och som jag vill, så blir det ju så att Fråga kriminologen framöver kommer ut på flera plattformar. Det ser jag fram emot. Fin studio var det, där kan vi ha kul, du och jag. Men både ljud och bild, Fatima och Bosse, kan det vara någonting?
Alltså, Fatima och Bosse kommer ju vara någonting i framtiden här. Alltså, det både vad det gäller litteratur, skriva deckare kommer vi göra.
Ja.
Och vi kommer utveckla även det här formatet, och vi kommer även... Ja,
och en dag, Bosse, så kommer du i något sorts, jag vet inte, fyllnat tillstånd och ringa mig, och så kommer du säga, Fatima, skriv mina memoarer.
Nej.
Och då kommer jag säga, ja, det är väl klart jag ska.
Det kommer aldrig hända.
Du tror inte det?
Nej, men alltså, okay. grejen med det där, va? Mina barn sa till mig, pappa, du har gjort så jävla mycket i ditt liksom yrkesverksamhet. Du måste skriva en bok. Det kommer aldrig hända. Pappa, du måste skriva dina memoarer i vart fall. Kommer aldrig hända. Sen åkte vi utomlands, och sen när jag kommer hem, då säger mina barn så här, pappa, nu har du en podd.
Du har blivit med podd.
Jag har blivit med en podd. Va? Och det var den här podden 22.0 på Spotify. Och de har gjort en jävla bra låt, va? Som är intro till det. Va? Så AI...
Genererat.
Va? Nej, så jag har kört den där. Va? Och det vet fan hur länge den håller på. Men den har ingenting med vårt samarbete i vad det gäller Fråga kriminologen att göra. Min podden spelar i Brunk-serien. Du spelar i Elitserien.
Okej, tack så mycket. Jag är inte så säker på det, men tack ska du ha. Tillsammans med dig så spelar jag definitivt i Elitserien. Idag ska vi prata om Jackie Arklöv.
Herregud.
Ja, nu blev det så här. Jag kan tänka mig att det här är, om man då har ett förflutet som polis, eller om man aktivt arbetar som polis idag, så kan jag tänka mig att det här är otroligt, otroligt känsligt faktiskt ärende. Jackie Arklöv, som idag, om jag inte missminner mig, har suttit 26 år i fängelse för det här som hände i Malexander 1999. Han har, om jag kommer ihåg rätt, vid 9 tillfällen, inklusive i år här då, ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Och det inträffar ju, men vi ska återkomma till det, men det inträffar ju en intressant grej här 2023 när man bestämmer sig för att faktiskt ge honom tidsbestämt, men där åklagaren överklagar hela proceduren till hovrätten och hovrätten säger att nej, det ska han inte ha. Så nu är vi liksom tillbaka där. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann med en bakgrund. Vi lägger in en faktaruta här om vad det var som hände. För att historien börjar ju inte med Jackie Arklöv. Den börjar med brutala mord på 2 poliser i Malexander. Eller egentligen så börjar den faktiskt inte där heller, utan den börjar med dramatikern och regissören Lars Norén och en pjäs som heter 7-3. För det är liksom själva förutsättningen egentligen för att det här ska sättas i rullning.
Vi hör numera framlidne författaren, dramatikern, regissören och poeten Lars Norén i en intervju för TV4 från den 29 september 2014.
Alltså först var jag så chockad av det som faktiskt hände med Alexander, det som verkligen hände, av verkligheten, så att Jag var ganska avtrubbad när det gäller det journalistiska. Jag var så oerhört skakad av det under ett år var jag så skakad av det. Den där chocken har släppt lite grann nu, men det första året var fruktansvärt.
Den 28 maj 1999 rånas Östgöta Enskilda Bank i Kisa av Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv. Bytet blir 2,6 miljoner kronor. Under rånarnas flykt blir 2 polismän, Robert Karlström och Olof Borén, som försöker stoppa rånarna, avrättade med sina egna tjänstevapen på en landsväg i närheten av Malexander. 2 år senare ska Jackie Arklöv erkänna att det var han som sköt Karlström och Borén. Men historien om morden i Malexander börjar egentligen inte på en landsväg dryga 20 minuter från Kisa i Östergötland. Eller för den delen med Tony Olsson, numera Tony Byström, född 1972 i Enskede, Stockholm och uppvuxen i Odensbacken utanför Örebro. Dömd till fängelse för första gången som 18-åring, mördare, tidigare distriktsledare för nynazistiska riksfronten i Örebro. Eller med Andreas Axelsson, född 1970 i Eskilstuna, Södermanland, uppvuxen i Torsås i Småland, mördare. Tidigare medlem i det nazistiska partiet Nationalsocialistisk front. Eller med Jackie Arklöv, född 1973 i Liberia och vid 2 års ålder adopterad till Sverige, till byn Ankarsund, 5 mil nordväst om Storuman i södra Lappland. Mördare, tidigare nynazist och legosoldat i kriget i forna Jugoslavien. Historien om morden i Malexander börjar med hur Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv i slutet av 1990-talet ingår i samma kriminella och nazistiska kretsar. Med hur fängelset för dem med högerextrema åsikter blir en arena där de fascistiska övertygelserna växer sig starkare. Mot bakgrund av det egna upplevda utanförskapet och där ingen tycks vilja föra dialog med dem. Sätta sig ner för det nödvändiga samtalet. Ända fram tills dess Carl Thunberg, idag Maximilian Simonia, bankrånare, ledare för militärligan, som vid tidpunkten sitter på Tidaholmsanstalten tillsammans med bland annat Tony Olsson, 1998 skriver ett brev till Lars Norén, då chef för Riksdrama, om önskan att spela en pjäs och svårigheten att hitta en pjäs med bara manliga roller. I brevets avslutande rader skriver Thunberg, citat. Vem vet, det kanske skulle kunna ge även dig ett och annat uppslag inför framtida teaterprojekt för din egen del. Kanske till och med en eller annan insikt i vad som lurar i det mänskliga psyket bortom den röda gränsen av lagliga tillbud, allmänt vedertagna konventioner och moraliska betänkligheter. Om du vill är du inte bara inbjuden, utan varmt välkommen till lagens och moralens smala skärningspunkt. Slut citat. Brevet väcker Lars Noréns intresse och snart inleds det projektsamarbete mellan Norén, kriminalvården och de tre internerna Carl Thunberg, Tony Olsson och Mats Nilsson, också han från nynazistiska kretsar, som kommer att mynna ut i pjäsen 7-3 efter 7 paragrafen tredje stycket lagen om kriminalvård i anstalt, idag ersatt av fängelselagen, och som uppehåller sig vid rymningsbenägenhet. Vi hör Lars Norén i intervjun från TV4 från den 29 september 2014.
Det går inte att stänga in den här. Det här finns, det måste vi visa. Det måste
vad
vi
är det här? Vad är det du liksom tyckte var viktigt att visa?
Temat, hur Sverige såg ut, att det fanns nazism bland unga. Att fängelset ledde till rasistiska grupperingar. Hur de såg på Sverige, USA och Israel. Och vilket jag inte visste om. Eller jag hade aldrig sett, jag hade läst små rubriker, små notiser i tidningarna. Men att, och var kom det ifrån? Hur kan det komma uppstå i ett land som Sverige som inte haft någon krig och så vidare?
7-3 sätts upp av Riksteatern och har en spelperiod mellan den 6 februari och den 27 maj 1999. Pjäsens handling är att tre långtidsdömda fångar berättar för en dramatiker, Noréns alter ego i pjäsen, spelad av Reine Brynolfsson. Och att där uppstår samtal om samvete, demokrati, kärlek, rättvisa, sanning, samhället, moral. 7-3 kommer att utsättas för en omfattande kritik då Tony Olsson och Mats Nilsson deltar i egenskap av sig själva och från scenen framför sina egna öppet nazistiska åsikter. Innehållet polisanmäls som hets mot folkgrupp och ett mediedrev startar mot Lars Norén själv. Vi återvänder till Lars Norén i intervjun i TV4 från den 29 september 2014.
För mig handlar nog 7-3 om jag bara ser rent till mig och det konstnärliga. Om vi för en stund glömmer allt annat, bara för att prata just om det, så handlar det för mig om personligt mod. Att våga gå in i det här fängelset. Och att våga stanna kvar och föra det här samtalet. Jag kunde haft möjlighet att gå, för jag fick veta redan första dagen att de var nazister, att jag kunde ha gått därifrån. Men jag tror inte, det skulle vara väldigt svårt för mig att se mig ansvarig. Alltså jag ville föra det här samtalet klart. Hur såg det ut? Mm. Jag kunde inte gå runt i och låtsas som om det inte fanns, att jag inte hade hört detta. Jag ville veta mer, så att pjäsen handlar om det. Men jag misslyckades med att när det gäller motargumentationen mot nazismen, få människor att höra mina, både de verkligt sagda argumenten och också de outsagda.
7-3 kommer också att bli mycket omtalad för att Tony Olsson, som har permission från fängelset för att delta i teaterrepetitionerna av föreställningarna, dagen efter sista föreställningen avviker från en permission och tillsammans med Andreas Axelsson och Jackie Arklöv utför bankrånet mot Östgöta Enskilda Bank i Kisa. Lars Norén reflekterar själv över det i intervjun i TV4. Från den 29 september 2014.
Jag står för det arbetet, även om jag är ambivalent till det. Så är det någonting jag har gjort, någonting som jag arbetat med väldigt länge. Men vi skulle inte ha tagit det från fängelset. Vi skulle ha haft det kvar i fängelset. Mm. Det var ett stort misstag.
Rånet i Kisa är bara ett rån i den serie av väpnade rån som trion vid tidpunkten ligger bakom. Det är inte heller så mycket själva rånet som det tragiska efterspelet som kommit att för evigt göra avtryck i den svenska kriminalhistorien. Kisa. Klockan är 2:50 på eftermiddagen när Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, iförda rånarluvor, kommer in på Östgöta Enskilda Bank i Kisa. Med dragna vapen skriker de åt kunder och personal att lägga sig ner på golvet och att inte röra några larm. De täcker alla övervakningskameror utom en med svart sprayfärg. På gatan utanför vaktar Tony Olsson med en dragen Uzi, en berömd israelisk kulsprutepistol med robust design och hög eldhastighet. Olsson är iförd mörka kläder och rånarluva. På handleden har han en synlig klocka vilken senare kommer att bidra till identifieringen av Olsson. Arklöv är först med att gå in i banklokalen. Han säger åt en av kassörskorna att öppna kassavalvet. Hon svarar att det är tidlås på valvet och drar till med att det tar en kvart i förhoppningen att rånarna ska ge sig av. Till kassörskans stora fasa bedömer Arklöv att de har tid att vänta på att valvet ska låsa upp sig. Kassörskan ska senare berätta att hon inte var säker på att valvet skulle öppna sig inom den utsatta tiden och att hon under väntan fruktade för vad som skulle hända om det inte gick upp. Samtidigt som dramat utspelar sig inne i banklokalen sitter närpolischef i Kindra Ydre, Kenneth Eklund, på cirka 100 meters avstånd och iakttar Tony Olsson och flyktbilen. Han är ensam polis på stationen i Kisa den här dagen och har beordrats ut sedan det kommit in vad som verkar vara ett larm om överfall i banken till kommunikationscentralen. 3:10 lämnar rånarna banken med 2 615 898 kronor och 50 öre. De flyr i en stulen Saab 9000. Det är Andreas Axelsson som kör. På passagerarplatsen sitter Tony Olsson, i baksätet Jackie Arklöv. Färden går i 140 km i timmen i riktning mot Vimmerby. Kenneth Eklund följer efter rånarna. I en högerkurva kör rånarna om en bil, stannar sedan och går ut och skjuter mot Eklund. Den omkörda bilen träffas, men inte Kenneth Eklund och inte polisbilen. Rånarna kastar sig in i sin bil och ger sig iväg. Kenneth Eklund återupptar förföljandet. 3:13 stannar rånarna igen vid en skarp krök i höjd med Gummitorpasjön och väntar in Eklund. Han ser inte rånarna i tid. De skjuter mot Eklund och kastar även handgranater. Polisbilen träffas och blir obrukbar. Kenneth Eklund flyr ut i terrängen, gömmer sig i en vassrugg in vid sjön cirka 20 meter bort. Han är träffad av ett skott i vänster underarm och har skadat ena benet och foten. Alexander. 3:18 byter rånarna flyktbil till en Toyota Avensis och fortsätter sin färd. 4:08 börjar en polisbil som befinner sig strax norr om Alexander att följa efter rånarna på bara 2-3 meters avstånd och med påslagna blåljus. I polisbilen sitter Olof Borén och Robert Karlström. I en svag kurva i höjd med Lillsjön i Alexander stannar rånarna, kliver ur bilen och skjuter mot polisbilen. Tony Olsson avlossar de första skotten rakt mot polisernas vindruta. Poliserna lämnar bilen och söker skydd bakom bildörrarna. 4:10 bryts radiokontakten med Olof Borén och Robert Karlström. Det sista som hörs är skrik i radion. Polismännen påträffas mördade. Borén har skjutits med 5 skott, varav 1 i nackskott. Karlström har träffats av 3 skott, varav 1 är i pannan på cirka 10 cm avstånd. Andreas Axelsson skottskadas under skottväxlingen med de båda polismännen. Han grips senare samma dag när han söker vård för sina skador. Jackie Arklöv grips 3 dagar senare, den 31 maj, av en civil spaningspatrull som hållit span på Andreas Axelssons bostad i området när han kommer gåendes upp för en trappa i Tyresö centrum vid lunchtid. Under gripandet avlossar en polisman ett skott som träffar Arklöv i lungan. Tony Olsson lyckas fly via Tyskland till Costa Rica, där han grips en dryg vecka senare. Via sin advokat Peter Altin begär han att få bli utlämnad till Sverige. Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv åtalas vid Linköpings tingsrätt och döms i början av år 2000 till livstidsfängelse. Domarna överklagas till Göta hovrätt som fastställer tingsrättens dom. HD meddelar inte prövningstillstånd. Domen blir omdiskuterad, eftersom alla 3 gärningsmän anses vara skyldiga till mord, trots att tingsrätten inte kan klargöra vem av de 3 som gått fram och skjutit de dödande skotten när polismännen låg ner. Domstolen väljer att tillämpa ett nytt begrepp för medgärningsmannaskap, tillsammans och i samförstånd. I slutet av november 2019 fick Tony Olsson, numera Tony Byström, sitt livstidsstraff tidsbestämt till 35 år. Av Örebro tingsrätt. Han blev villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 2/3 av det tidsbestämda straffet i september 2023, lite mer än 24 år efter Alexander. Den 7 februari 2020 fick Andreas Axelsson sitt livstidsstraff tidsbestämt till 35 år av Örebro tingsrätt. Han blev villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 2/3 av det tidsbestämda straffet den 21 september 2022, omkring 23 år efter Alexander. Drygt 26 år efter Alexander avtjänar Jackie Arklöv fortfarande sitt livstidsstraff.
Ja, hela den här grejen är ju faktiskt ett rån som går över styr i Kisa. Och det är rätt intressant därför att när man tittar på den här utredningen sen, va, så är det sådana här små detaljer som alltid sägs som blir avgörande. Va? Och där står ju Tony Olsson med ett vapen i sina händer och maskerar allting. Men han liksom avslöjar att han har en klocka. En klocka som man sen kan identifiera honom med. De avslutar rånt, de åker därifrån och så blir det liksom ett efterföljande av en polisbil med mera och så blir skottlossning mellan dem. Och så kommer en annan polispatrull eller polisman dit, han var ensam, Kenneth då, som tar skydd i skogen, han blir påskjuten med mera. Och sen i alla fall så blir det en ren
av... Kastar de inte till och med handgranater mot honom?
Jo. Det var handgranater och var liksom automateld och så vidare. Va? Så avslutas det med i alla fall att de har liksom skjutit ut genom bakrutan på den här bilen och poliserna, de är skadade. Va? Och sen går Jackie Arklöv fram och så avslutar han hela den här grejen genom nackskott på de här två poliserna. Som ligger på.
Vän av ordning frågar sig, vet vi att Jackie Arklöv gjorde det här?
Han har erkänt det själv, så det får vi utgå från att det är rätt.
Eller har han tagit, så att säga...
En kula för någon annan?
Nej,
det tror jag inte alls. Va? Och han har ju...
Han har ju, jag vet att han har
erkänt
det.
Han har ju det förflutna liksom från jugoslaviska kriget och Bosnien.
Ja, för att
och
han är ju en
där
sammansatt kör, karaktär, den här Jackie Arklöv.
Ja, det är klart som fan att han är. Han är färgad, kommer från Liberia och går med i en jävla naziströrelse. Va? Så det är ju helt jävla sjukt hela vägen.
Alltså, vore det inte så otroligt tragiskt och sorgligt hela händelsen så skulle man ju tycka att det var humoristiskt med en färgad kille som går med i... Alltså jag tror att det var den här humorgruppen Lorry hade ju en sketch som handlade just om Ku Klux Klan och en färgad kille som gick med i Ku Klux Klan. Och det här känns ju lite grann som en travesti på den, va?
Absolut.
Hade det inte varit för det här tragiska som inträffar så...
Och jag utgår från... Jag var inte där, jag har inte haft med utredning att göra. Jag utgår från vad han själv har berättat. Och hans uppgift om hur det gick till överensstämmer med iakttagelserna på vad det är brottsplatserna. Mm. Så från min utgångspunkt så är det styrkt. Va? Hela den här utredningen, den är så jävla sjuk. Va? Därför att när de har haft den här skottlossningen så är det Axelsson. Han har blivit skottskadad.
Ja, just det. Så han är ju tagen ur bruk rätt snabbt där.
Ja, inte tagen ur bruk. Han ligger skottskadad. Så de stannar en privatbilist. Och lastar över honom i den bilen och säger så här, kör honom till sjukhus eller vårdinrättning, vad fan som helst.
Mm.
Och den här gamle mannen, han är så jävla skön, va? Han sitter här och så ser han plötsligt att den här Axelsson sitter i baksätet med en puffra i handen, va? Och då säger han så här, ja men den där ska inte du ha. Och så tar han tag i pistolen där, vevar ner fönstret och kastar ut den genom rutan.
Okej.
Okay. Och där polisen ser mig också hittar den på den platsen han säger att kastar ut den. Men, nu kommer till grejen. När de lastade honom på vårdcentralen där i, var det nu var någonstans, va?
Mm.
Ja, poliserna kommer dit med mera, så hör man honom, va? Och sen säger okej, men de här personerna som lastade in honom, så här, vilken bil åkte de i, va? Och det var en svart Volvo och bakrutan var krossad för de hade skjutit.
Vem säger det?
Vem säger
att det var en svart Volvo?
Ja, vittnet kör Axelsson till vård.
Den gamle mannen.
Ja, den gamle mannen.
Yes. Ja.
Och då är det så också att en kvinna som har sett det här och som följer med dit och som verifierar, hon hör vad han säger, va? Och verifierar hans uppgifter. Va? Så 24 timmar från den här tidpunkten framåt så letar alla jävla poliser i Östergötland efter en svart Volvo med en krossad bakruta. Och min gode vän Bosse Andersson, han var insatschef. Grejen var så här, det var ingen jävla svart Volvo. De åkte en vit jävla Toyota. som de gömde i ett jävla i en lada när de var på flykt, va. Och det här visar en grej som man ska ta till sig också, va. Det här med vittneskontaminationer.
Ja, just det. För alltså, var kommer den svarta Volvon ifrån då? Vet man det?
Ja, men det var hans uppfattning. Det var som han såg det.
Det var så han såg det. Ja, ja. Så det var inte så att det figurerade en svart Volvo.
Nej,
utan den bara,
ja,
den bara dök upp.
Ja, det bara dök upp.
Så då, det första egentligen som händer då, det är att polisen är på någon sorts wild goose chase efter en bil som inte existerar.
Yes, exakt.
Och hur lång tid tar liksom det stickspåret innan man...
24 timmar.
Nej, men det är tre poliser som hamnar i skottgluggen. Vi har Olle Borén och Robert Karlström som blir mördade. Och sen har vi Kenneth som är en kollega till dig eller en bekant till dig. Eller,
ja.
Men vad är det, alltså någonstans här om vi liksom tittar på händelseförloppet. Är det Kenneth som förföljer rånarna först?
Nej.
Hur går det till? För att Kenneth han blir ju också utsatt för en massa saker men lyckas ju överleva det.
Jo, men Kenneth kommer upp som, om jag förstår saken rätt och kommer ihåg rätt, det här är många år sedan, va. Så han kommer ju upp som tredje part i det här, va.
Okay.
Och blir påskjuten och tar skydd alltså i terrängen och skjuter tillbaka med mera och sen drar de därifrån.
Är det i tiden efter att man har mördat de andra poliserna?
Ja, det är tiden efter.
Men jag har funderat på, är det brukligt, utan att det för den sakens skull ska låta som någon kritik mot de här poliserna som miste sina liv, men är det brukligt att man följer efter rånare, bara två personer på det här viset som de gjorde?
Alltså, det där är ju en sån här liksom, fråga i eftertankens kranka blekhet.
Ja, jo, precis, jag tänker det.
Det är klart som fan att man följer efter, va, men problemet är ju på det sätt liksom att man gör en liksom riskbedömning. Och då kan man säga så här, och då finns det två stycken begrepp i det här. Det är efterföljande eller förföljande. Förföljande är att man ligger i arslet på bilen framför. Va? Efterföljande att man bara följer var de tar vägen. Och så kan man ta nya åtgärder, helikoptergrejer, spikmatter eller vad som helst. Va? Men i det här läget, och kom ihåg en sak, var fan är vi någonstans? Vi är för fan i Lilleputtland.
Ja, jo, alltså jag...
Ja, men det är Kisa. Hur fan många gånger liksom har ett rån där med...
Ja, jo.
Tre beväpnade människor, va. Det här är liksom business as usual. Ja, ja. Kanske för dem, va. Och de hänger ju på och gör ett förföljande. Och när de ser de sitter som blir förföljda, så fan, nu jävla ligger vi pissigt till, va. Då gör de bara en tvärnit och sen börjar de beskjuta. Och sen kommer förstärkningen Kenneth. Liksom tredje bissa, helvete, han blir beskjuten också, flyr in i skogen och klara livhanken.
Har man lärt sig någonting om Alexander?
Ja, att polisyrket är riskfyllt.
Men har man lärt sig någonting i liksom rutinarbetet, som man säger att för i helskotta följer aldrig efter?
Nej, men var bara efterföljande, inte följande. Nej, men där är du inne på ett jävla farligt spår.
Okay.
För att det är lite grann utav liksom USA-inspirerat, liksom stand your grounds. Att man liksom ser varje hotfull situation, det är dra vapnet, skjut, stand your grounds. Så är det inte, va. Alexandermorden, det är liksom det är någonting som inte händer. Alltså, det är så jävla minimal risk för det, va. Och det kan inte förändra hela liksom själva alltså situationen och hur vi arbetar.
Nej, men jag tänker lite, alltså det är ju inte naturligtvis egentligen inte en jämförelse så, men jag har ju jobbat i butikssammanhang och så när jag var ung. Ja. Och då sa alltid butikschefen att skulle ni utsättas för ett rån, ge dem allt det de vill ha. Så det, pengar går att ersätta, riskera inte ditt liv.
Ja.
Och jag tänker, finns det någon liknande tanke i polisyrket då? Fast samtidigt är det ju en jättedum fråga egentligen, för att vilka är det som ytterst ska ta smällen så att säga till förmån för den vanliga medborgaren förstås. Men
Ja, det känns ju lite försmedligt att du liksom gör liknelse mellan en butiksanställd och polisen.
Ja, nej, men just här,
det finns inte en sån jävla inställning, utan det är sunt förnuft, va? Svensk polis förhoppningsvis fortfarande är utbildad att göra de här bedömningarna om vad det gäller våldsanvändning och hur man går in och hur man går ut och såna grejer, va? Men saken kvarstår liksom att det här som Arklöv har gjort, va?
Ja.
Alltså i min värld, det är helt jävla oförlåtligt. För det är så jävla obarmhärtigt och det har ingenting med liksom sakfrågan att göra, va? Nej. Så lås in han, kasta bort nyckeln.
Vad är det som gör att Arklöv ska sitta med Tony Olsson, som också var inblandad i skeendet? Han ska vara fri.
Mm. Vem höll i avtryckaren? Punkt.
Ja, fast det är väl ingen som på något sätt säger att Tony Olsson inte sköt mot poliserna.
Ja, de har ju skjutit hela jävla gänget. Det har ju varit liksom bonanza med kulor som har flugit fram och tillbaka. Ja. Va? Men man kommer till det läget att båda poliserna är skottskadade, de är satta ur spel. Då är det för mindre, då är det game over.
Ja, och
då kommer en liten liberian fram och tar sin jävla puffra och går fram och avrättar båda två. Mm. Och där är för mig liksom det
där,
streck.
Där går gränsen.
Ja, inte bara gränsen. Det är allt, spräcker allt.
Så det som gör att man inte släpper ut Jackie Arklöv nu, det är ju återfallsrisken. Den bedöms vara medelhög. Men så fort det handlar om Jackie Arklöv så lägger man ju också till det här att han också är dömd för folkrättsbrott forna Jugoslavien, va?
Exakt. Mm. Han var ju med och krigade där med på Bosniens sidan. Men grejen är, och det sa ju hon ordförande i hovrätten, för att Örebro tingsrätt medgav ju alltså att han skulle få tidsbestämt
2023,
straff.
Ja, till 41 år.
Och sen den 17 januari 2024
så
säger Göta hovrätt nej. Och jag har sett en intervju med en av domarna i hovrätten i alla fall, som säger så här: nej, alltså risken för att han liksom ska fortsätta med sin brottsliga verksamhet är överhängande. Eller i vart fall har man inte kunnat bevisa att den inte finns där.
Nej, just det.
Och det tycker det tycker jag är så jävla intressant. För då blir det på något sätt en omvänd bevisbörda, va? Mm. Och det tror jag menar.
Ja, jo, precis. Domen som meddelas nu då, eller vid beslutet från Örebro tingsrätt nu i januari 2026 för senaste ansökan från Jackie Arklöv, det är att man säger så här. Alltså nu har man ju gjort en ny. Det var ju en... Att det blev som det blev 2023 berodde på att Rättsmedicinalverket hade gjort en utredning av Jackie Arklöv och återfallsrisken där man bedömde den som låg. Och det var ju det här egentligen man tog strid med. Och så småningom så tillbakavisade ju hovrätten det här, eller man avslog ju det här, han skulle ju inte ha tidsbestämt. Men så kom man in med en ny ansökan, nu har vi en ny utredning från Rättsmedicinalverket som säger att den är, återfallsrisken är medelhög slash låg, alltså den ligger lite grann över låg. Och då säger man så här att man saknar en problematisering, säger tingsrätten, av Jackie Arklövs antisociala personlighetssyndrom med psykopatiska drag. Och så säger man så här att i den ifrågavarande riskbedömningen från Rättsmedicinalverket från den 18 juli 2025 så har Jackie Arklövs återfallsrisk bedömts som medelhög. Att risknivån bedömdes som överstigande låg är den vikt som läggs vid Jackie Arklövs kapacitet och historik av att bruka våld. Rättsmedicinalverket har i sitt utlåtande anfört såväl positiva som negativa aspekter rörande riskerna för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Och den tyngst vägande riskfaktorerna för Jackie Arklöv är hans historik med fascination för våld och hans praktiska kunskaper i att bruka våld. Det är väl ungefär där de landar. Så att återigen, så egentligen så kommer vi tillbaka till att förutom det han har gjort i Alexander, förutom det han har erkänt, så tänker man på hans tid som legosoldat och de här folkrättsbrott, brotten han har begått.
Alltså, lägg ihop, alltså, man behöver inte vara matematiker för att lägga ihop 1 + 1 + 1 + 1 blir 3 eller 4. Utan grejen är så här, han har ju bevisat det i förfluten tid. Han har varit med som legosoldat i jugoslaviska kriget. Han har begått fruktansvärda handlingar där som han har erkänt, som han är dömd för. Mm. Han har varit med om den här rånen i Kisa och så vidare. Och han har faktiskt avrättat 2 poliser. Alltså med berått jävla mod. Liksom ungefär som det där fångskott i ett jaktsällskap, va? Mm. Eller, ska den här mannen kunna vistas på våra gator och säga så här, ja, men nu är han rehabiliterad. Vad fan har han gjort, va?
Mm. Men om vi tittar på en kille, alltså, återigen, man ska kanske inte göra den typen av jämförelser, men tydligen så har man inte haft några som helst problem med att sätta Tony Olsson på fri fot, och han jo. Är ju också med i den här,
jo, det här visst, skeendet. Men han, jo, men han har ju avtjänat sitt straff. Han har ingen Jugoslavien-historik. Han har inte liksom hållit i triggen.
Nej, men samtidigt så är det ju så att Tony Olsson var ju med i det här uppmärksammade rymningen 2004. Ja, var det från, och han har ju haft, alltså, allmän misskötsamhet liksom i, och det finns ju, jag vet att det finns filmer från den här händelsen då 2004 där någon alltså har smugglat in ett vapen till Tony Olsson och att det är han som går runt på avdelningen med det här och även liksom avlossar det här vapnet och så vidare. Ja. Alltså någonstans, det är väl inte så att han är någon dununge, den här killen?
Nej, det har inte jag heller sagt, va? Men han har ju avtjänat sin straff.
Ja, fast kan man inte tycka då?
Men fan, han är ju dömd för någonting, han har avtjänat sin straff, han kommer ut, han har liksom zonat det.
Ja, han fick ju tidsbestämt.
Ja, precis. Ja, precis. Han är ute nu, va?
Nu är han ute, ja det stämmer.
Vad fan har vi för problem med det då?
Ja, nej, egentligen har jag inga problem med det. Alltså det i jämförelsen med, för att de var ju båda involverade.
Ja, men han höll inte i avtrycken.
Om han gjorde allt annat än höll i avtrycken, är han inte lika farlig och
nej,
lika skyldig?
Nej, farlig, det kan jag skita fullständigt i, va? Men när allting är avklart, de här 2 polismän, de är satta ur spel.
Ja.
De är inte med i matchen. Och sen väljer då Arklöv att gå fram på eget jävla bevåg och så här fimpa de båda 2. Och det är en jävla väsensskillnad mot Tony Olsson. Även om jag tycker att Tony Olsson också skulle brinna i helvetet. Men det är liksom en annan fråga, va?
Mm.
Men du kan inte jämföra de 2 på samma dag. Absolut inte.
Nej, jag hade ju gärna sett. Å andra sidan så är inte jag sån. Jag tycker att vi ska ha tidsbestämda straff, därför att jag tänker på hela miljön på kriminalvårdsanstalterna och jag tänker på att vi ändå har en kriminalvård och en rehabilitering och så vidare. Men ska Arklöv sitta, då är jag den första att tycka att då ska nog fan Olsson sitta också.
Ja, jag håller inte med dig.
Om vi bortser från Jackie Arklöv då, att hans...
Nej, vi bortser inte från honom.
Men skulle inte Tony Olsson ha kunnat gjort det här lika väl?
Nej. Därför han hade inte, om man säger, och nu börjar man spekulera på en högre skala.
Ja, jo, det gör vi ju. Mm.
Han hade inte liksom combat experience. Det var vad Jackie hade från vad det gäller jugoslaviska kriget.
Mm.
Han hade gjort det förut. Tony Olsson, jag vet inte, fan, jag tror inte han skulle liksom vara ungefär som vi pratade om Knutby-morden här, va?
Ja, just det, Sara.
Mm. Ja, med Sara, om han skulle ha liksom
det kallet
så gör det. Mm. Nej, det tror jag.
Vi ska gå in i Örebro tingsrätt faktiskt och lyssna på hur det lät nu i det senaste tillfället då Jackie Arklöv ansökte om tidsbestämning av livstidsstraffet.
Och då är det advokat Eriksson som inleder, varsågod.
Det är den 12 december 2025. Platsen är Örebro tingsrätt. Målet rör begäran om omvandling av fängelse på livstid. Rätten består av rådmannen Johan Alvner med nämnd. Chefsåklagare Niklas Wargren representerar staten. Och vid sin sida har den livstidsdömde Jackie Arklöv, en av Sveriges mest ansedda advokater, Johan Eriksson. Jackie Arklöv dömdes i januari 2000. Tillsammans med Andreas Axelsson och Tony Olsson av Linköpings tingsrätt till livstidsfängelse för det som i folkmun har kommit att kallas morden i Alexander. Domen överklagades till Göta hovrätt som den 7 juni samma år dömde Jackie Arklöv för 2 fall av mord, försök till mord, 3 fall av grovt rån och försök till grovt rån, till fängelse på livstid. Drygt 6 år senare, den 18 december 2006, dömde Stockholms tingsrätt Jackie Arklöv för grovt folkrättsbrott och förordnade att det tidigare utdömda livstidsstraffet skulle avse även den nya brottsligheten. Jackie Arklöv har varit frihetsberövad sedan den 31 maj 1999. Det är nära nog 27 år. Andreas Axelsson fick sitt livstidsstraff tidsbestämt i februari 2020 och frigavs villkorligt i september månad 2022. Tony Olsson fick sitt livstidsstraff tidsbestämt i slutet av november 2019 och frigavs villkorligt i september månad 2023. Det här är den 9:e gången Jackie Arklöv ansöker om omvandling av livstidsstraff till ett tidsbestämt straff. I december 2010 avslog Örebro tingsrätt hans ansökan. I december 2012 återkallade Jackie Arklöv själv sin ansökan. Örebro tingsrätt meddelade därefter avslag i juni 2014 och i december 2016 och oktober 2020. Ansökningarna i juli 2021 och i juli 2022 avvisades eftersom det inte hunnit gå 1 år mellan dessa och tidigare lagakraftvunna avslagsbeslut. Den 14 juni 2023 beslutade sig Örebro tingsrätt för att omvandla Arklövs livstidsstraff sedan Rättsmedicinalverket bedömt risken för återfall i allvarlig brottslighet som låg. Beslutet överklagades av åklagare till Göta hovrätt som den 17 januari 2024 avslog ansökan mot bakgrund av att man inte fann Rättsmedicinalverkets utredning vara tillräckligt robust för att medge slutsatsen att återfallsrisken var låg. Återigen ska nu Jackie Arklöv argumentera för sin sak. Johan Eriksson inleder med att fråga Jackie hur han ser på det som hände i Kisa och på vägen mot Alexander, den där gången för snart 27 år sedan. Jackie Arklöv är något trevande.
Det är ju ett brott som jag begick för 26 år sedan. Och när jag tänker på vad jag har gjort, vad jag gjorde och vad jag var för person så... Jag känner inte igen mig själv. Jag har svårt att förstå mig själv hur jag egentligen tänkte då. Och jag försöker undvika att tänka på brotten, för det gör ont helt enkelt. Mm. Men jag vet, jag försöker låta bli att tänka, men det är ändå viktigt för mig att inte glömma vad jag egentligen sitter för. För det är kanske lätt att göra det när man sitter... Som jag gör alla dessa år och man kommer in i en rutinmässig vardag. Och, ja, nej, som sagt, för det jag skäms oerhört för det jag har gjort. Mm. Och det är jag helt tagit avstånd från.
Johan Eriksson ber Jackie att berätta för rätten vad som fått honom att ändra sig. Vad som har hänt inom honom som har lett till att han inte längre känner igen den han en gång var.
Det är inte lätt, ska man försöka komprimera de här åren så är det bara, jag kan inte förklara var det ifrån det kommer, men det var en insikt som kom efter, tror jag, 2-3 år. Att jag måste göra någonting åt mitt leverne och min inställning, min livsinställning. Samtidigt som jag fick se konsekvensen av brottet också. Alltså i krig så behöver man ju sällan konfronteras med konsekvensen av det du gör.
Nej.
om ens handling. Medan här fick jag i samband med rättegången i tingsrätten och hovrätten i Stockholm så fick jag konfronteras med brottsoffren på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare i mitt liv. Och det fick mig att vakna.
Jack Järklöv berättade vidare om det som har hjälpt honom att hantera sitt förflutna under tiden på anstalt.
En sak som har hjälpt mig väldigt mycket med att hantera mitt förflutna och min personlighet är faktiskt klosterverksamheten på Kumla som bedrevs i början av 2000-talet. Nu tyvärr så är den stängd. Den stängdes för tror jag 7-8 år sedan på grund av dubbelbeläggning.
Jag vet.
Men den har hjälpt mig väldigt mycket att kunna komma till insikt och komma tillbaks till mig själv som jag är som person. Inte till någon jag trodde jag var.
Jack Järklöv har även kontakt med Fryshusets Exit. En avhopparverksamhet för de som är aktiva i våldsbejakande, radikala, nationella eller religiösa grupper och som vill få hjälp att lämna dessa sedan 2003. Exit erbjuder samtalsstöd en gång per vecka. Bistår med kurslitteratur vid studier samt praktisk hjälp efter frigivning. Det är också till Exit som Jackie har begett sig under sina permissioner. Johan Eriksson undrar om Jackie har fått något psykiskt stöd under tiden i fängelse.
Jag har erbjudits samtalsterapi och psykologsamtal i olika former. Och så har det ju sett ut under de 20 åren.
Vad
det
är
det? Det har gett mig en del verktyg att kunna hantera en del depressioner som jag haft här inne och tankar kring brotten och den ångest jag känt ibland. Kunna förstå mig själv bättre. Och sen även program, kriminalvården har ett ganska omfattande programverksamhet. Där har jag gått en, tror jag, 5 stycken program. Och just nu så går jag ett program som heter Entré.
Och vad är det då?
Entré, det är mer individuellt baserat som bygger på hur du ska hantera. Hur ska man säga det? Det är inte inriktat kanske på specifikt droger eller kanske specifikt våldsutövning eller impulsivt beteende, utan det här är mer skräddarsytt och det är enskilda samtal. Alltså jag sitter inte i grupp utan jag sitter med programledare. Och då har vi skräddarsytt det på så sätt att den problematik som kan kvarstå för mig, den gäller inte liksom huruvida jag ska begå ett brott eller någonting, utan det är huruvida den dagen jag är ute kan hamna i en situation på grund av mitt namn och på grund av att jag kände, hamna i en situation där jag blir konfronterad eller utmanad av någon person. Hur jag ska hantera den och även hur jag ska se till att inte också på grund av mitt namn undvika att bli exkluderad ur samhället.
Få ett fungerande liv.
Ja.
Johan Eriksson vill veta hur det har fungerat med så kallade egna permissioner.
Jag fick min första egna permission i februari 2022. Så det är snart 4 år jag varit ute. Jag har betytt oerhört mycket. Oerhört mycket för att jag ska kunna akklimatisera mig och förbereda mig inför frigivning. Jag tror många inte förstår vad en egna permissioner betyder. Alltså.
Nej.
Skillnaden att gå ut med 2 personal kontra att gå ut på egen hand och ta eget ansvar. Och du är fri och bo vart du vill och träffa vem du vill så länge du är tillbaks
en viss tid.
Det har varit mycket viktigt både socialt, mentalt och även praktiskt.
Jackie Arklöv berättar för rätten hur han tänker kring en eventuell frigivning och det praktiska, som till exempel e-mailadresser, bank-ID, körkort, utbildningar och arbete, där drömmen är att få arbeta inom naturbruk. Han berättar även hur han avser att hantera sin skadeståndsskyldighet gentemot brottsoffren.
Jag har ju varit i kontakt med nu, jag tror 15 år sedan ungefär, med Brottsoffermyndigheten. Och då gjorde vi en deal där som går ut på att jag betalar 200 kronor i månaden till Brottsofferfonden. Och det är vad jag kan betala utifrån den lön jag får för min sysselsättning inne på anstalt. Och de här 200 kronor jag betalar nu till Brottsofferfonden i mer än 10 år tror jag det är. Men sen då jag kom ut så blir det ju, jag har ju ansökt om skuldsanering och jag har ju fått då avslag från kronofogden med hänvisning till att jag har ingen form av fast inkomst, i alla fall en normal inkomst. Så att, men det är någonting som jag är fullt medveten om, skadestånd, och det tänker jag ta i tur med det direkt när jag kommer ut.
Inte heller vad gäller det sociala kontaktnätet finns någon anledning till oro.
Jag har ju kontakt med min familj där hemma, släkt och vänner där uppe. Och sen har jag då kontakter i Fryshuset då, som jag haft då i över 20 år.
Ja.
Så att jag har mitt kontaktnät är ganska brett och tryggt.
Trots situationen så är det.
Ja, det jag har lyckats behålla. Och det fick jag ju också erfara med egna, faktiskt överraskande, då jag var på mina första permissioner hemma i Storuman, så var det folk som kom fram till mig och tittade på mig så här, frågade, är det du som är Jackie? Ja, det var roligt att träffa dig igen efter alla dessa år. Och jag varit nästan häpen på något sätt, för det var ingenting jag hade väntat. Jag hade åkt till Storuman på väg hem till min familj, men med tanke på att jag kommer inte att kunna, ja, de har tagit avstånd från mig.
Mm, så var det inte.
Ja, att det var iskallt, men det var inte det, tvärtom. Nej.
Slutligen ber Johan Eriksson Jackie redogöra för varför rätten inte behöver oroa sig för att han ska återfalla i brott om han släpps ut.
Orsaken till att jag sitter här, att jag blev dömd till ett brott, dömdes till år 2000, beror ju helt enkelt på största delen den högerextrema ideologin som jag hade då. Det är den som la grunden för det mesta. Eller den var roten till allting.
Allting, ja, som inträffat.
Ja, efter det. För det var i dess namn som jag begick de här brotten. Och då det gäller den högerextrema ideologin så är det någonting som jag har. Det här är 26 år sedan. Jag kände ingen attraktion till det idag. Tvärtom. Och så att jag ser inte på något sätt att jag skulle... Nej, för jag har inget problem med droger heller eller någonting.
Och
jag har ingen heller önskan om att leva något liv med status, prylar och så vidare.
Nej, det var kanske inte det som var grejen då heller.
Nej, egentligen inte då heller. Och jag har heller inget problem med då det gäller aggressionskontroll, impulsivitet.
Nej. För det är något som då förekommer i de här bedömningen om det är då liksom, vad ska vi säga, din våldskapacitet och dina liksom kunskaper i det. Mm. Vad säger du om det?
Jag kan ju inte sudda ut min militära bakgrund. Det är där våldskapaciteten har byggts. Men
det finns inte i
det. Det finns inte i mig på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men när det gäller den militära världen så känner jag heller tvärtom. Mm. Så känner jag raka motsatsen. Jag har en övertygad pacifistisk hållning. Mm.
Johan Eriksson är klar med sin utfrågning. Nu vänder sig rättens ordförande, rådman Johan Alvner, till chefsåklagare Niklas Wahrgren för att se om han har några frågor.
Ja tack, jag har några frågor där som jag skulle se om du vill utveckla. Jag tänkte faktiskt att jag skulle vilja ställa några frågor till dig angående det som kriminalvården har skrivit om misskötsamhet under senaste perioden sen senaste prövningen. Och bara så du förstår jag menar, så det är ju inte så att jag anser att misskötsamheten i sig är så omfattande att den skulle ensamt utgöra något hinder mot omvandling. Men däremot är det ju en del saker som framkommer där som man möjligen kan tycka har bäring på hur man ska bedöma dig som person och eventuell återfallsrisk. Mm. Så jag, om jag uttrycker mig så här, jag har ju sett andra uttalanden eller yttranden angående andra livstidsdömda och jag får ju uppfattningen att det är svårt att undvika två anmärkningar eller varningar. Samtidigt så föreställer jag mig att det, för din del att du inser att det är väldigt viktigt för dig att inte få någon sån rapportering och att det hade varit bättre om det inte hade funnits.
Ja.
Och just den här varningen till exempel som man har tagit upp här nu då, att du har fått i maj 2024. Jag skulle vilja att om du vill då att du utvecklar lite hur du ser på det faktumet att du trots allt har fått den typen av rapportering under senaste tiden. Mm.
På samma sätt för er ute så finns ju en vardag inne i på en anstalt och en grå vardag och det händer att man hamnar i konflikt med folk, att man kanske har en dålig dag och så vidare och att man hamnar i diskussion, kanske man höjer rösten lite extra och så vidare.
Åklagaren är inte riktigt nöjd med Jackie Arklövs svar. Han vill veta mer om hur Jackie har tänkt att hantera situationer där han blir konfronterad. Jackie Arklöv lämnar en annan förklaring till de uppkomna situationerna.
Jag kan ju berätta att nu är det så inom kriminalvården att det behövs inte mycket för att få en rapport. Du kan få en rapport bara för att du börjar diskutera och ifrågasätta saker med personal.
Mm.
En sån sak räcker. Ja, och att du kanske, det är helt naturligt att är man upprörd så kanske man höjer rösten. Men jag har aldrig hängett mig åt någon form av, jag har aldrig hotat någon eller slagit sönder saker eller gått till handgripligheter, utan det har varit att man har stått och argumenterat. Och det här att man hamnar i konflikter eller diskussioner är ganska vanligt på arbetsplatser. Mm. Men tyvärr är det har blivit så att det är väldigt lätt att få rapporter. Och kanske då varningar. För jag, till exempel, jag fick någon rapport för att jag hade kokosolja i min cell.
Okay.
För något halvår sedan. För det får jag inte ha, utan det ska vara i köket så att säga. Och jag hade glömt det i min cell. En sån sak.
Nej, jag tog inte upp det här som var ren misskötsamhet, utan jag tog bara upp det här som ändå hade lett till en varning. För där föreställer jag mig då att det kanske har lite en nivå till på det så att säga. Men du menar att det egentligen bara att du har en annan uppfattning än vad de har haft där som leder till varning.
Jag har egentligen ingen. Det stämmer ju det de har skrivit att vi hade en konflikt och att jag kanske höjde rösten. Så att det finns liksom inte. Jag har ingen ursäkt för det, utan jag är inte mer än människa.
Nej.
Så att jag kan bli upprörd över saker. Mm.
Efter en avslutande fråga från chefsåklagare Niklas Wahrgren om utökad permissionsgång är utfrågningen av Jackie Arklöv över. Nu återstår bara ett vittnesförhör med Björn Berglund, verksamhetsansvarig på Exit Fryshuset, innan förhandlingen är över och rätten kan börja överlägga. Björn Berglund har haft kontakt med Jackie Arklöv via telefon en gång i veckan sedan 2020. De har även träffats personligen ett tiotal gånger. Det är Björn Berglunds uppfattning att Jackie Arklövs förändringsvilja är bestående och att risken för återfall är mycket låg. Dom meddelas den 7 januari 2026. Örebro tingsrätt avslår ansökan om omvandling av livstidsstraff. I domen skriver rätten, citat: "I den nu ifrågavarande riskbedömningen från Rättsmedicinalverket från den 18 juli 2025 har Jackie Arklövs återfallsrisk bedömts som medelhög. Att risknivån bedömdes som överstigande låg är den vikt som läggs vid Jackie Arklövs kapacitet och historik av att bruka våld. Rättsmedicinalverket har i sitt utlåtande anfört såväl positiva som negativa aspekter rörande risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag. De tyngst vägande riskfaktorerna för Jackie Arklöv är hans historik med fascination för våld och hans praktiska kunskaper i att bruka våld. Rättsmedicinalverket har även identifierat ett antal skyddsfaktorer, såsom att Jackie Arklöv har tagit avstånd från sitt tidigare levande, arbetat aktivt mot vålds- och rasistiska ideologier, utbildat sig och har ett prosocialt nätverk. Tingsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta den nu aktuella riskbedömningen. Tvärtom finner tingsrätten att Rättsmedicinalverkets senaste utredning är både välgrundad och välavvägd. Tingsrätten ser positivt på den förändringsvilja som Jackie Arklöv redogjort för i förhör och som bekräftats av vittnet Björn Berglund. Att Björn Berglund ansett risken för återfall vara obefintlig förändrar inte tingsrättens bedömning. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning, trots den positiva utvecklingen, att det alltjämt föreligger en beaktansvärd och konkret risk för att Jackie Arklöv återfaller i brottslighet av allvarligt slag och att det därmed föreligger ett absolut hinder mot att tidsbestämma livstidsstraffet. Jackie Arklövs ansökan om omvandling ska därför avslås. Det saknas därmed anledning att i övrigt pröva förutsättningarna för omvandling." Slut. Citat.
Det finns ju en annan detalj någonstans i hela den här processen kring allt det som sker i Alexander och det rättsliga efterspelet. Och det är att vi för första gången, vi har en anhörig till en av brottsoffren som på, ja, i högsta grad amerikanskt vis får uttala sig och tala direkt. I USA så har man ju så att säga under de avslutande anförandena så brukar man ju låta anhöriga komma till tals. I Sverige har vi ju inte den principen, men i det här fallet, och jag råkar veta att det är via målsägande beträdet som lämnar utrymme för Anneli Ljungberg, som då var sambo till den mördade polisen Olle Borén, att hålla ett tal i Linköpings tingsrätt. Jag ska säga, jag har full förståelse för, och det är också väldigt kraftfullt tal. Samtidigt så måste jag säga att det är en främmande entitet för det svenska rättssystemet. Och egentligen kan jag väl tycka så är det inte målsägande beträdets uppdrag att lämna utrymme för detta. Men hur som helst, så här lät det i alla fall.
Vi hör delar av det tal Anneli Ljungberg, sambo till den mördade polisen Olof Borén, höll på den sista huvudförhandlingsdagen i Linköpings tingsrätt den 22 december 1999. Hon inleder med att redogöra för det hon vill berätta. Och hon talar direkt till Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv.
Jag heter alltså Anneli Ljungberg och var sambo med Olle Borén. Det finns några saker som jag skulle vilja berätta. Om mig, om Olle och om vad vi hade tillsammans.
Anneli berättar om hur hon och Olle träffades, om deras liv tillsammans, om kärleken till varandra och deras planer för framtiden.
Att vi träffades förändrade livet för oss båda. Allting föll på plats. Han bestämde sig på en gång för att jag var den som han ville dela sitt liv med. Jag blev överrumplad. Jag varken kunde eller ville freda mig från hans starka känslor. Plötsligt förstod jag vad det vill säga. Att verkligen bli älskad och älska någon tillbaka. Olle sa mycket tidigt, jag vill allt med dig. Jag var lite segare i starten, lite fegare. Men det tog inte lång tid för mig att inse att jag ville allt med honom också. Vi ville ha barn. Vi ville gifta oss. Vi ville ha livet tillsammans. Olle pratade ofta om vårt hus med glasveranda ner mot sjön. Där vi skulle sitta på ålderns höst och blicka tillbaka på ett rikt liv. Det blev inte så. Jag älskade Olle. Han var den varmaste, mest ömsinta, omtänksamma och kärleksfulla människa jag någonsin träffat. Olle älskade mig. Med sitt lugn och all sin värme, sin omtanke och kärlek omslöt han mig. Han hade så höga tankar om mig. Han tyckte verkligen att jag var den vackraste och klokaste kvinnan på jorden. Olle var så bra på att visa sin kärlek i ord och i handling. Han skrev många lappar som han la på köksbordet innan han åkte hemifrån. Vykort, blommor, små presenter. Allt med samma budskap. Anneli, jag älskar dig. Olle.
Anneli vänder sig nu direkt till de tilltalade.
Allt detta satte ni stopp för. Du, Tony Olsson. Du, Andreas Axelsson. Och du, Jackie Arklöv. För mig spelar det ingen roll vad ni eller era advokater säger här i rätten. Efter det jag har hört och sett under rättegången är jag säker på att ni är skyldiga alla tre. Ni bär på samma blytunga ansvar även om jag mycket väl förstår att inte alla tre avlossade det dödande skottet i nacken på Olle. Men vad ni än säger och vilka förljugna svar ni än får ihop så är ju ni tre de enda som vet vad som verkligen hände och hur det egentligen gick till. Och det kan ni gott leva med om ni har något samvete kvar. Men frågorna slutar aldrig att plåga mig. Vad tänkte han? Vad kände han? Hur rädd han bli? Förstod han att han skulle dö? Skrek han eller vrålade han? Försökte han fly? Bad han för sitt liv? Varför lämnade ni honom inte bara? Varför var ni tvungna att avsluta jobbet? Han var ju redan skadad och utgjorde väl inget hot mot er längre. Om ni hade låtit honom vara så hade alla vi som älskade Olle fått ha honom kvar. Det är konstigt att sitta så nära er som på ett så fruktansvärt sätt förstört livet för så många. Hur tänker ni? Hur känner ni? Har ni kommit till någon som helst insikt i vad ni gjorde den där fredags eftermiddagen i Alexander? Det verkar inte riktigt så. Har ni någon aning om vem Olle var? Vem Robert var? Hur kunde ni för något så simpelt som pengar ta er den ofattbara rätten att släcka andra människors liv?
Det är en text som är otroligt drabbande. Det är ett retoriskt mästerverk. Så småningom då, några år från den här händelsen, så har vi ändå det ögonblicket och Jackie Arklöv väljer att berätta att det var han som sköt. Men så mycket mer sanningen så, rakryggad sanningen så, har väl inte de efterlevande fått, tänker jag.
Nej, men det är ju på det sättet, va? Men grejen är så här, att om någon kliver fram och faktiskt ta ansvar för det man har gjort. Och det kan man säga så här, att det finns ju två skäl till det, va? Det ena är att visa att jag tar ansvar för vad jag har gjort. Och för att i framtiden, några år framåt, få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff.
Att ligga bättre till själv alltså.
Exakt.
Kommer du ihåg var du var någonstans när det här i Alexander inträffade?
Jag var utomlands. Jag jobbade i ett projekt utomlands och det här kom som en kalldusch över den. Och när jag kommer hem igen så det första jag minns är att Sten Heckscher, vår rikspolischef och min gode vän, är nere på ja, någon form av, alltså visa sin empati eller sympati för det som hände, va. Och sen i övrigt så vet jag bara det som har berättats mig sen av min gode vän Bosse Andersson som var polismästare i Östergötland då. Och som ja, berättade vad som egentligen hände och vad han gjorde, vilka initiala åtgärder och hela den här skiten var runt omkring.
Själv så låg jag på turné. Det här var på den tiden jag fortfarande var till huvudsakligen yrkesverksam som skådespelare. Så vi ligger och turnerar och vi har spelat i Västervik. Och vi ska till Boxholm. Och vi åker längs med den här, jag tror den kallas för Kisavägen. På småvägarna, och det är jag som kör. Och ungefär en halvtimme från Boxholm så passerar vi ett område. Ja, alltså jag vet inte, det här är lite grann för utbredningarna av mobiltelefoner. Det är klart vi hade någon mobil, men så uppdaterade var vi inte. Men vi passerar en plats på, det lär vara, om det här inträffade en fredag. Vi lär ha passerat platsen på en söndag. Och där det är alltså helt uppenbart bär spår av att det har hänt någonting. Jaha. Här, nu har vi gjort en sorts, vad säger man, på engelska säger man trip down memory lane. Vi har varit och rotat i någonting som inträffade 1999, men som väl aldrig, vi kommer aldrig kunna glömma de här, den här händelsen. Så vissa saker går till historien av positiva skäl, andra saker äter sig in som trauman i våra medvetanden.
Vi blir sittande. Ingen av oss vet riktigt hur man avslutar ett sånt här avsnitt. Knappast några käcka utrop i alla fall. Vi ser på varandra. Det blir till slut liksom en tyst överenskommelse om att bara låta det vara. Du har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande beträde eller annan juridisk hjälp? Är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 7277. 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.